A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Varmt välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner, som idag går under fanan Vänner utan Laul. Till skillnad från tidigare ska vi däremot inte diskutera fantasy allsvenskan den här gången, utan det blir en hyperintressant derby-special. Robert Laul är på andra äventyr, så jag, Adam Fröberg, rattar spakarna ihop med Sveriges främste superettan-expert Filip Trollér. Hur bra läget?
Ja då, det är bara bra. Det är bara bra. Väldigt fin introduktion där. Ni gillar att hypa upp mig som en jävla superettan-expert utöver det vanliga. Men, nej, men det är väl fina ord från dig. Jag tackar så ödmjukast.
Då säger jag klassiskt, lyft upp någon som är bättre då?
Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, jag kanske är bäst ändå.
Ja, kanske är det. Titta. Nej, fick jag det precis dit jag ville. Nej, men vi har ett Göteborgsderby i ryggen och vi har ett Göteborgsderby som hägrar. Hur känns det mellan två stycken stormatcher?
Ja, men det har ju verkligen varit derbypuls. Man kan ju tycka att det är lite synd på ett sätt att de ligger så tätt på varandra, för man hinner liksom inte maxa ut riktigt av varje enskild match. Men nu har vi släppt Häcken Blåvitt, som var för Häcken en fantastisk fotbollsmatch, men en fin inramning som match. Nu blickar vi mot Superettan och Gais ÖIS, som jag tycker med rivalitet och sådär, och hur hetsen är på biljettfront, och så är det väl en match som ännu mer liksom taggar mig i alla fall.
Ja, verkligen samma. Hur taggad är du på matcherna?
Ja, men jag är otroligt taggad. Övertaggad skulle jag nästan säga. Nej, men redan när jag såg den här matchen i kalendern och jag såg att den låg här i början på juni, då får man förhoppningarna, kan det vara lite gött väder, och då säga att Gais och ÖIS är med i toppen eller har lite känn på det, då kan vi få en riktig derbyfest. Och det tycker jag ju att den här matchen, den är ju värd det. Alltså de här två klubbarna, anrika klubbar som visst de har kämpat länge utanför allsvenskan, men det är ju två giganter i svensk fotbollshistoria, och de en match mellan de två, det förtjänar en högklass inramning, och nu ser allt av dem, så får vi det också.
Det ser ut som, precis som du säger, att det drömscenariot som du målade upp för dig förra säsongen, när du såg vilket datum den här matchen skulle spelas. Alltså, det är ju check på strålande väder. Vi kanske inte ska vara, kan inte slå fast det helt och hållet, men hur vet du svenska värdet är, men det är allt pekar på att det blir strålande sol och ett kalasväder. Vi får väldigt mycket folk, och vi får faktiskt i slutan efter ÖIS två raka segrar Gais är ju absolut i toppen, ÖIS närmar sig faktiskt, och om vi tittar på tabellen så har de ju vid seger i derbyt bara 3 poäng efter Gais, så det finns ju många aspekter som talar för att det blir ett hyperintressant derby.
Ja, det känns faktiskt som, hade ÖIS torskat de här eller inte lyckats få med sina segrar, då hade det varit lite så här. Gaisarna hade ju matat på, de var ju tidiga på att trycka på i försäljningen, sådär. ÖIS:arna har ju kommit ganska bra nu, som jag förstått det. Och vi rapporterade väl, vår kollega Emma Tonvik, att det var över 12 000 sålda vid lunch idag. Och det är ink 2 000 årskort på Gais, så vi får se, där kanske faller ifrån några. Men alltså, känslan är ju att kan vi liksom få det där fina vädret och att hypen blir ytterligare lite, vi kanske kan bidra lite, då kan vi få uppåt kanske 14 000 eller någonting. någonting. Och för mig personligen som har bevakat de här två lagen så lång tid, jag får faktiskt vara ärlig och säga, alltså det är lite faktiskt en dröm liksom, så att få bevaka ett derby mellan de två lagen som man då har följt så länge och kunna få göra det på ett fullsatt eller slutsålt Gamla Ullevi. Det har varit så jäkla, jäkla häftigt faktiskt.
Vi ska blicka lite kort historiskt snart här, men alltså det är över 12 000 sålda nu. Mm. Det tar in max 16 000 med de begränsningarna som finns. Det är bara 4 000 biljetter kvar att köpa. Det är ju, alltså jag har svårt att se att det kanske blir upp mot 16, men vi säger att bara solen i sig kommer locka x antal supporter. Det brukar vara som sådana här matcher. Och sen folk drar folk. Så är det alltid. Om folk ser att nu tickar det upp mot 13-14 000 sålda, Då kan det gå snabbt där också. Ja. Så vi håller alla tummar för att det blir så nära på lapp och luckan på det där. Otroligt.
Ja, shit alltså. Det är bara du och jag här. Liksom, hade vi gått in i den här studion och vetat att det var 5000 sålda, då hade man inte haft riktigt samma taggning. Utan, och ÖIS och GAIS, de brukar vara ganska dåliga på att köpa förköp. Nu kanske det är många som har gjort det nu, men de brukar sälja otroligt starkt sista dagen innan derbydag. Vi får se om det finns utrymme där. Men ja, fastän, 2018 var det 13-3 på matchen. Jag vågar fan tro på att de knäcker det, liksom toppar det.
Ta tillbaka lite kort i det. Hur var det när det var så pass mycket folk på ett sånt derby?
Ja, men det var av de derbyna jag har bevakat, så är det ju i topp. Och jag har ju varit här sedan 2016. När det gäller inramning då mellan ÖIS och GAIS, så håller jag nog det jag minns utöver att det var en helt sjuk fotbollsmatch som slutade 4-4 och som ÖIS egentligen var klart bättre laget, men där GAIS lyckas hitta både en reducering och en kvittering i slutminuten, och Aydin Selkovic då i GAIS-tröjan gör det där målet, så minns jag också ett väldigt fint GAIS-tifo. Jag kommer ihåg att det täckte hela kortsidan. Det är inte vanligt heller när det gäller de här två klubbarna att vi ser den typen av liksom storlek på overhead-dukarna och sådär. Så jag minns ett väldigt fint GAIS-tifo och jag minns en väldigt fin inramning. Det var fint väder den gången också, kommer jag ihåg. Men det var framförallt en sjuk fotbollsmatch, troligtvis kanske den sjukaste man har bevakat sedan man började på GP.
Vad tror du med de här två offentligt lagda lagen? Kan vi få se en målfest igen?
4-4 igen, alltså det hade varit kul. Nej, men det är klart att jag skrev det i min 5 punkter efter ÖIS match senast, att förutsättningarna för att vi ska få en fin fotbollsmatch som är offensivt präglad med två lag som är modiga, det var väldigt, väldigt länge sedan. Tidigare har det känts som att antingen har det ena eller andra laget inte riktigt, du vet, haft det där goet, inte riktigt vågat. GAIS var riktigt illa i det senast de möttes, då Ricky Jarsovat kom in och vände på steken. Det har liksom varit två ganska ängsliga lag, eller två som har varit präglade av jobbiga tider och sådär. 2018 var det ju ett ÖIS som stormade fram. De ledde serien, tror jag. De vann ju allt på våren, tappade knappt en poäng. GAIS var ändå med skapligt så långt. Så ja, förutsättningarna för att vi ska få en rolig underhållande fotbollsmatch med två lag där det finns massvis med kvalitativt, offensivt kvalitativt spelare. De är väldigt, väldigt goda. Bättre än på länge, vill jag hävda.
Otroliga förutsättningar, helt enkelt. Japp. Om vi börjar foka lite grann på ÖIS. Mm. De kommer till matchen nu efter två raka segrar, sina två första segrar för säsongen. Vad betyder det för sällskapet att komma in i derbyt med de förutsättningarna i ryggen?
Hur mycket som helst skulle jag tro. Jeffrey Åbyn har pratat väldigt mycket om prestation på vägen hit. Det är så ofta tränare och spelare gör, när inte resultaten går med, då fastnar man på prestation. Jag tycker ändå det har varit rimligt att de har pratat om bra prestationer. Jag tycker ÖIS har gjort ett flertal ändå, i alla fall delar av matcherna som har varit bra prestationer. Men fotbollen går ut på en sak, och det är att vinna matcher och det är att ta poäng. ÖIS har tagit 6 poäng av 6 möjliga den här veckan som var före derbyveckan. Ja, du såg ju själv matchen mot Sundsvall, var på plats då. Jag var där mot Gävle. Två bra insatser också, så det är inte bara de här poängen. Och mot Gävle tycker jag faktiskt att de släpper loss lite grann också. Så det är klart att helt plötsligt så står de då på 11 poäng istället för att släpa dit med 6 eller 7 eller sådär. Så jag tror det är en enorm skillnad att de har vunnit de här två matcherna. Jag tycker det märktes också i hur de förde sig efter matchen mot Gävle, där de liksom till och med Isak Dahlqvist, i och för sig på kanske en ledande fråga från mig, men han liksom svarar ändå att han tycker GAIS ska vara lite rädda för dem nu, och Sangre var tydlig med att han tycker ÖIS är favoriter i det här derbyt. Alltså tuppkammen växte och jätteviktigt för ÖIS att vinna de här två matcherna.
Ja, men såklart. Och det snacket som du är inne på där, som Aubin hela tiden har matat både sina egna spelare och supportrar och oss i media med prestationerna.
Ja.
Jag håller med dig om att det är väldigt vanligt att tränare gör det när det inte går som, alltså resultatmässigt som de önskar. Men jag har ju hela tiden tyckt att det har funnits en rimlighet i det också. Det, alltså, de har spelat betydligt bättre än vad de har fått utdelning. De borde ha haft betydligt fler poäng. Inte med det sagt varit med i toppen, men de har spelat så väldigt mycket bättre än vad de har fått utdelning. Och mot Sundsvall så kändes det som att när de väl fick det där förlösande 1-0-målet när Noah Kristoffersson nickade in Bergkrots hörna i andra halvlek. Så, alltså, i första halvlek var det ganska jämnt, ÖIS något bättre kanske, men när Bergkrot kom in i andra halvlek, det var som att det var ett nytt lag som kom ut med helt annan energi, och framförallt Pondo sista tredjedelen, det var som att de kände så otroligt mycket mer självklara och trodde på det ännu mer. Och så blev det lite kaosartat i slutet, det är en stolpträff ifrån att Sundsvall kvitterade där. Då var det som att de kände äntligen fick vi lite stolpe in med sig ÖIS, när det kanske i perioder varit tvärtom.
Ja.
Och att det bara fick en stor, tung sten att lätta från samtlingas axlar i både spelarna och tränarstaben. För Aubin stod ju, han var ju, i början så pratade, när jag pratade om efter matchen, var han väldigt så här, ja men det, jag känner samma som innan, att vi gör en bra prestation den här gången, får vi vinst. Och sen liksom efter pratat en stund så erkänner jag att det var väldigt skönt att den här trean faktiskt plötsligt kom nu.
Ja.
Och det kändes som att det också speglade av sig på matchen därefter, som du var på mot Gävle på Gamla Ullevi.
Ja, precis. För då släpper de lös ytterligare på ett sätt. Alltså det finns ju sådana ögonblick som kan tendera till att definiera säsonger. Den där stolpträffen från Sundsvall. Det skulle ju kunna vara en sån som vi i höst sitter och tänker att ja, men om ÖIS, jag tror väl ändå att de har förutsättningar att ta sig och vara stabila kanske på över halvan med det här flytet, om de kan bygga vidare på det de har tagit nu. Den stolpträffen, hade den bollen gått in istället? Då tror jag inte det hade sett så avspänt ut som det gjorde mot Gävle. Spelarna hade, då hade det blivit ännu en match. Liksom. Då hade det här, vi hade fortsatt tugga om att ja, men ni vinner inte, ni bara kryssar. Alltså, det blir det hela tiden. Och även om spelare och ledare tittar på prestationen och ser vad gör vi i matchen som är bra, så blir man ändå påverkad av det. Undermedvetet eller inte. Liksom. Så är det något som präglar. Och jag tittade ju lite snabbt på Y-Scouts siffror här med expected points. ÖIS är ju faktiskt 4 nu i den ligan. Alltså att de skulle haft 14,5 poäng eller något sånt där. Enligt då alla olika parametrar. Och det är ju... Ja, det säger ju ändå någonting.
Det säger någonting. Det
verifierar det Jeffrey och de pratar om på
något
sätt.
Så är det, verkligen. Det, vi hade ju stort knäck på just expected points i veckan med de allsvenska lagen. Och då var det ju våra bevakningslag som pratade, plus Malmö FF också, som pratade om med deras analysteam hur de ser på den här siffran. Alla ser det som någonting man inte kan titta på i enskilda matcher, men över tid så kan man se någonting, och att det är framförallt ett väldigt bra komplement till det du ser med blotta ögat.
Ja.
Och det förstärker ju, som du säger, det som Aubin har sagt, att deras prestationer har förtjänat mer, och det visar ju även statistiken i det här fallet också. Ja. Vi ska tillägga att Gais ska ju faktiskt leda Superettan med, jag tror det var 4-5 poängs marginal, till och med sett i deras prestationer. Och det är ju också, det rimmar ju också lite med hur man också har känt att Gais har varit, att trots att de har varit väldigt bra och vunnit många matcher, så har det känts som att de fasen kanske borde vunnit någon till.
Ja, jo men absolut, så är det. Jag tror att jag har sett Landskrona, så kanske inte hela matchen, men annars har jag sett varenda minut av Gais i Superettan hittills. Jag har inte i en enda match upplevt att de inte har varit det spelmässigt bättre laget. Och det speglas väl också då i siffrorna, som sagt. Nej, det är ju snudd på två topplag då, nästan, om vi kan räkna upp ÖIS där som fjärde. Det var rätt tajt där runt 4-50 om vi tittar på statsen liksom. Men det är mer två topplag än den känslan man hade för någon vecka sedan, att det var ett topplag och ett bottenlag som skulle mötas på så sätt.
Om vi vänder på det, och det här är verkligen hårt draget, men Gais känns som att det är lite tvärtom, att de har ju haft en riktigt bra start, varit med, alltså ledde serien i perioder, varit där i krokarna hela tiden egentligen från dag ett. Men har nu två matcher utan seger, en torsk och en oavgjord på de två matcherna. Vad är det för grönsvart lag som kommer in här i derbyt?
Ja, men det är klart att någonstans så tror jag, precis som då Jeffrey har pratat prestation i ÖIS, så måste ju Fidde fokusera på prestation. För vad Gais har gjort i de här matcherna mot AFC Eskilstuna senast, Jönköping Södra innan dess, det är ju väl tillräckligt för att vinna de här två matcherna. Och de har haft ineffektivitet. Det är väl det vi kan sätta den etiketten på.
Ska jag ge lite siffror på?
Ja, ge mig det.
De har alltså på de här två matcherna då mot J Södra och AC Eskilstuna totalt avslutat 45 gånger och gjort noll mål på de 45 avsluten.
Ja, det säger ju något, alltså det säger ju något om hur metodiskt duktiga de är på att hitta målchanser och skapa målchanser, och det har jag ju liksom upplevt hela tiden med den här upplagan, att de är så konkreta i det de gör, och det blir kanske lite mot hur jag tycker har skilt sig mot ÖIS, att ÖIS har varit bra på bitarna fram men inte riktigt kommit till de där konkreta målchanserna, typ Örebro borta, inte riktigt kommit till de konkreta tydliga lägena.
Det sista tredje som har väldigt ofta tycker jag för ÖIS.
Och det har blivit lite sådär, det har blivit lite halvchans liksom istället. Gais har kommit till konkreta tydliga lägen, och det gör de ju nu också. 45 skott, alltså det är ju inte så att det bara är skott som har tagits för sakens skull.
Nej, de har ju inte skjutit från 30 meter. Nej. 45 gånger och hoppas att det ska bli mål, utan det är klart att vissa är ju
så är det har
den
varit,
typen av avslut, men jag många tror de, är ju i bra lägen.
Ja, att de har nog säkert pratat mycket om det här döda anfall och vi ska avsluta mycket och sådär, men det har ju varit väldigt många feta målchanser mot J Södra, så de kunde ju för fasen gjort 4-5 mål i den matchen. Det är ju helt, och då är de en man färre i en hel halvlek, och det är, alltså det är helt otroligt hur de förlorar den matchen. Och det, jag pratade med flera i Södra efteråt, där finns ju lite folk med Gais-koppling och sådär efteråt, och de sa ju det liksom, att ja, det var nästan som man skämdes över att åka därifrån med 3 poäng, för så utspelade hade de nästan liksom aldrig varit, upplevde det som att det var deras känsla. Så jag vill ändå hävda att det är ett Gais som ändå mår bra, men det blir ändå 2 matcher utan seger, och i och med att de har börjat så starkt och att de har skämt bort sina supportrar med att vinna hela tiden under ganska lång tid, och om vi tar ettansessionen också, så ser man ändå ganska snabbt, alltså, att vissa supportrar, vilket är helt sjukt, tappar fattningen. Lite ängsliga, och de blir lite så här kritiska. Sen ser jag dock att det är väldigt många supportrar som då är där och bara, men fan, skärp, vi har inte sett Gais spela sån här fotboll på 10-20 år. Nej, liksom.
Lite
så liksom. Men det är klart att man är ju en vane, alltså alla, människan är ju liksom en vaneperson, och man vänjer sig vid någonting. Gais har vant sig nu, hör vi, att vinna matcher hela tiden på löpande band. Då blir det lite, ja, då börjar tänka lite och ställer ännu högre krav. Jag tror aldrig någon, det finns inte någon Gaisa som har varit missnöjd med de här 2 prestationerna om man liksom skulle stoppa in dem i en säsong 2019 eller 2021 och sådär, då hade man tyckt att detta var helvete vad bra vi var.
Mm. Tycker att det är att göra det, att man gör en höna av en fjäder när man säger att de har det svårt eller tuffare, att de har en problematik framåt med att göra mål just nu efter att inte gjort något på 2 matcher?
Nej, men inte om man isolerar det bara till den punkten, då tycker jag inte att det är till att överdriva det på något sätt, utan det har ju varit en ineffektivitet. Julius Lindberg, som gjorde mycket mål i början, han har haft ett par riktigt bra lägen. De målen som tidigare satt, de sitter inte längre. Mervan Celik ska vi inte prata om. Han har haft en jäkla massa bra chanser och bränt. Alexander Ahl Holmström har haft flera bra chanser och bränt. Så det är ju klart att där är något att jobba på, och det måste de ju i, det förutsätter ju att de i träning nöter naturligtvis. Och sen handlar det också bara om att liksom pusha sig själva hela tiden. Men vi kommer till chanserna, bara behåll det där, tänk på Brage-matchen, tänk på drömmålet, alltså tänk på dem, alltså få in den känslan igen. Så tänker jag, men absolut, det vore ju konstigt att säga att de inte har haft problem med effektiviteten de här 2 senaste matcherna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Om vi kliver över och börjar prata lite om viktigaste spelarna i lagen inför den här matchen. Om vi börjar med Gais den här gången, och vem blir viktigast i Gais i derbyt?
Ja, jag satt och funderade lite på detta här innan vi klev in, och även ja, man har gått och funderat här under. Men ska jag landa i en spelare, så hade jag valt Jocke Åberg. Av den enkla anledningen att jag tycker han är navet i det här Gais-laget. Jag tycker han spelar en fotboll som jag ska vara ärlig och säga att jag aldrig trodde att han skulle kunna spela. Han har ju varit många år i Gais och inte fått ut så mycket då på grund av återkommande skadeproblematik, och han har haft problem med höfterna, och han gjorde ju en omfattande höftoperation. Och efter det, när han har liksom kommit tillbaka fysiskt, så har han ju sett ut som en helt ny spelare. Jag har ju tyckt att han liksom har ju sett ut som en gubbe ibland, liksom knappt kunnat springa, hankat sig runt. Nu kan han röra sig obehindrat, det är inte så att han är någon, alltså tempot är inte hans största styrka, men det tycker jag också är lite häftigt med honom, att trots att han inte har den här snabbheten eller kanske riktiga så här utväxlingen i acceleration och sånt, så kan han ändå vara en så formidabel spelare. Jag tycker han är deras bästa spelare, alltså sett till vad sammantaget under den här säsongen hittills.
Stora ord.
Ja, men jag tycker det. Och Julius, absolut. Gustav Lundgren tycker jag också. De tre håller jag någonstans. Filip Bäckman kanske, de fyra då. Men jag tycker Åberg ändå är för just sätta spel, tempo, styra. Han är otroligt skicklig på att hålla i bollen till rätt lägen. Liksom, motståndarna kommer inte åt honom i pressen och sådär. Han är väldigt vass där, så jag skulle, ja, man får väl ha han uppe med Julius då och Lundgren kanske, men han i det här derbyt, där jag tror väldigt mycket kommer att handla om vem som är bäst på att ta kontroll över spelet och att avvärja det andra lagets intensiva press. ÖIS var väldigt bra i den delen av spelet mot Gävle, kom liksom högt på dem och skapade fullkomlig panik i Gävles backlinje. Gais har ju varit effektiva på exakt samma sätt mot sina motståndare. Och båda är bollskickliga. Så det laget som kan vara bollskickligast och skickligast på att ta sig ur motståndarnas press, de kommer vinna. Och ska Gais vinna matchen, då måste Jocke Åberg vara på topp där.
Mm. Jäkligt intressant utläggning. Och jag ska säga att den spelartypen som Jocke Åberg är, det är min absoluta favoritspelare. Så ruskigt svag för den typen av spelare. Ja, som ja. Den här balansspelaren på mittfältet som ligger rätt hela tiden och har en så fantastiskt fin passningsfot både i det korta och långa spelet. Ja. Han väger liksom varje touch och passning helt rätt. Det tycker jag är kanske det mest imponerande på en fotbollsplan, för att jag tittar på det så otroligt mycket och gjort det länge. Men det sagt, så jag kommer inte välja Jocke Åberg här.
Nej.
Jag var lite och funderade på, ska man välja någon av de offensiva spelarna, eftersom att det är just målskyttet som de har haft två år med det senaste. Ska man välja kanske Mervan Celik, som är den som jag tycker man ska kunna lägga störst ansvar på en sån här stor match som ett derby är, som har den erfarenhet som han har i sig, som har varit med och avgjort ett derby mot IFK Göteborg i Svenska Cupen till exempel. Är det honom som blir nyckelspelare nummer ett då? Kanske. Men jag landar ändå i slutändan att det blir Julius Lindberg. Mm. Och han har inte varit riktigt lika bra senaste matchen som du var inne på tidigare. Men på det stora hela tycker jag att han har varit deras bästa spelare. I hård konkurrens som du nämner också. Men enligt mig så har han varit bäst av alla i Gais, och kanske till och med hela Superettan den här våren. Och då är det inte helt orimligt att en sån spelare också blir den största nyckeln i den största matchen för säsongen.
Nej, det är ju, jag förstår ju, köper ditt resonemang också, hur det låter. Och med Mervan där, det tycker jag också är ett klokt inspel, för han, det är inte så många av de här gubbarna som är på plan som är verkliga så här. Vad ska man säga, alltså Jocke Åberg kan inte känns som en derbyspelare, Mervan känns ju som de stora matchernas man. Verkligen. På något sätt, så sätt hade det väl varit rimligt att fronta upp honom. Och Julius, det går ju inte, och han blev väl utsedd till månadens spelare i april också liksom, så det går inte att snacka bort att han har varit kanske så superettans bästa spelare. Men jag tycker Jocke Åberg, man glömmer bort den typen. Verkligen. Av spelare, det är lättare att liksom fastna med ögonen på en sån som Julius. Sen är jag lite så här, ja, hur ska Fidde använda honom? För nu, han har ju spelat en del matcher som nia, alltså han kommer till chanser då också, han har gjort mål som både nia och åtta, men jag tycker han har varit som allra bäst som åtta.
Ja, han får komma rätt för ännu oftare. Ja. Jag tycker det är viktigast med den typen av spelar, typ som Julius Lindberg, är att få honom rätt för så mycket det bara går, då är det lättare att utgå ett hack bak än ett hack fram.
Ja, men så är det ju, och där blir det ju ett upp till ÖIS backlinje och defensiva sköldar där på mitten att stoppa honom. Så ja, det är inte så att man kan pissa på ditt inspel här, att det här är vansinne.
Även om du skulle vilja det.
Ja, precis. Det hade varit ganska gött. Nej, men klokt inspel. Julius kommer också vara en jätteviktig spelare i derbyt.
Om vi vänder på den berömda steken och pratar ÖIS nyckelspelare, vem har du plockat ut där?
Då landar jag i Niklas Bärkroth. Och jag gör det av den enkla anledningen att jag tycker, som vi var inne lite på, eller som du var inne lite på, att det är ett annat ÖIS. När han kommer in, byts in mot Sundsvall, så blir det ett annat ÖIS. Och jag tycker också man ser hela laget, alltså det blir en annan trygghet när han är på plan där. Alltså han har en rutin, han har ju varit på en scen som, ja, nu kanske man bommar någon här i minnet, men som ingen annan i det här ÖIS-laget har varit på. Han har vunnit SM-guld, han har spelat för Djurgården, han har spelat för Norrköping, han har varit utomlands. Alltså det är ju en spelare som sett till meriter är ju överkvalificerad för Superettan. Nu får han äntligen vara frisk och har fått komma in. Han har fått varva igång sin kropp. Jag tycker han gör en jättebra insats mot Gävle. Ja, Sundsvall och mot Gävle också. Som en tia. En roll man kan inte tänka. Bärkroth, men fan, han ska ju vara ytterspringare. Liksom. Man har alltid tänkt på Niklas Bärkroth och kantspel, och att där har han sin spets i speeden och accelerationen. Och så här. Jag gillade det jag såg av honom centralt, för det man glömmer bort ibland med Niklas Bärkroth är att han är också otroligt fotbollsintelligent, klok spelare. Och man såg det hur han hittade rätt ytor, och han kom ju ner på ÖIS 2-0-mål. Är det han som kommer ner ganska nästan ner på egen planhalva, inte riktigt, men han är liksom på mittplan, kommer ner, nickar ner en boll till Noah Kristoffersson som där kan komma med fart. Bärkroth, liksom, det är ju ett typ av targetspel han ägnar sig åt där. Man hittar exakt rätt yta, är skicklig i den aktionen. Noah kan komma med fart, och sen så spelar han Isak som är iskall då. Så Bärkroth också, jag tycker också han har växt för mig. Jag tyckte han var lite anonym i början av sin ÖIS-sejour, kanske då kopplat till att han inte riktigt visste vad han hade sig själv och kroppen, och han kom ju dit som ganska stukad och hade liksom kört träning på egen hand och sådär inför förra säsongen, att han inte riktigt tog den platsen. Men nu tycker jag också det var någon sekvens där han liksom samlar ihop laget, var det mot Sundsvall kanske, eller så, liksom styr och visar att han är den här pappan. Och nu när Paulsson också varit borta, så han har tagit lite lagkaptens ansvar, betett sig som en lagkapten. Och det
ska jag säga, för att avbryta, men Åberg sa just det direkt efter matchen, när jag frågade om Bärkroths inverkan på den andra halvlek, när han kom in i paus där, han hyllar honom till skyarna för sättet som han tar sig an matchen, han kommer ut liksom, spänner upp bröstet, och den inverkan han får på hela laget i övrigt, det är inte enskilt i hans egna aktioner med bollen, utan bara påverkan som han har på de andra spelarna med sin blotta närvaro i den sista tredjedelen egentligen. Det blir så mycket rakare, så mycket mer solklart hur alla skulle agera, plus bara för att han fanns där med sin på något sätt papparoll, för att han har varit med om det mesta, och det verkar bli en otrolig trygghet för alla spelare fram att ha honom med sig. Så den inverkan som han har fått på det sättet har, tror jag, varit ovärderlig med två matcherna för ÖIS.
Ja, och jag tror också det var lite den klokheten som sa, alltså Isak Dahlqvist, fantastisk fotbollsspelare, otrolig teknik, frenesi i pressspelet. Noah Kristoffersson, fantastisk fotbollsspelare, går djupled, vass avslutare. Heidi Saleh Karim har varit en positiv överraskning, väldigt trixig, kreativ. Men i den där offensiven så har de ju saknat den där lite, ja men, fotbollshjärnan, om man får säga så, alltså som har en smartness som är på en väldigt, väldigt hög nivå i Superettan. Och när man då kan addera Bärkroth där, så tror jag inte bara att han som enskild spelare blir väldigt viktig, utan att han ger så jäkla mycket till de andra tre där, och därför så tycker jag att han är deras viktigaste spelare.
Här är jag helt med dig. Jag funderar på, ska jag hitta någon annan, kan man göra det? Är det kanske Haglin Sangré som har varit väldigt bra i mittlåset de senaste matcherna och axlat kaptensrollen i Paulssons frånvaro formidabelt? Är det kanske han? Styffe har varit väldigt bra bredvid också, men liksom, jag kan inte motivera att någon annan ska få den än Bärkroth, med tanke på den inverkan som han har haft de här minuterna som han har gjort de här två matcherna. Det blir svårt att välja någon annan, så jag är helt med dig. Det är en skarp analys av det, Filip.
Ja, det är härligt att höra. Tackar för det. Nej, nej men det är klockrent och jag köper det med Sangre också, att ledaren kommer, han kommer vara viktig ur den aspekten och att få ÖIS att agera kontrollerat bakåt. Och Isak Dahlqvist kommer naturligtvis vara viktig individuellt, och det som Julius Lindberg lite kommer vara hotet för Gais kommer Isak Dahlqvist vara hotet för ÖIS som Gaisarna då kommer behöva hantera. Men summa summarum så ja, vi känns som att vi är på samma plats.
Det är vi verkligen. Och gemensamt med de tre spelarna som vi har lyft upp här i de båda lagen, båda två då, det är att alla tre spelar på mittfältet och den mittfältskampen heter duga som kommer äga rummet på torsdag.
Ja, den kommer bli riktigt mäktig alltså. Nu får vi se, det är så oklart hur de, framförallt kanske Fidde, han har ju laborerat hej vilt där ju. Det man vet är väl att Joakim Åberg kommer att spela. Skulle han då, jag tycker de har sett som allra bäst ut, det är med Gustav Lundgren till höger om honom och Julius Lindberg till vänster om honom. Men Dino Salihovic har ju fått ett jättestort förtroende de senaste matcherna, och det är ett förtroende jag tycker han har tagit. Jonas Lindberg, nu utgick väl han senast mot AFC. Ja, annars är ju han, alltså det är ju sånt sparkapital att sitta med Jonas Lindberg liksom.
Det är en lyx.
Ja, det är en lyx. Och sen så finns ju, alltså Victor Alexandersson, han kanske inte är aktuell så för en startelva, men där är mycket klass och han kan laborera ganska mycket Fidde, men vad man vet är ju att Gais kommer komma ut med ett mittfält som är det är superettans bästa.
Ja, jag är helt med dig, och vi satt och pratade lite om det här innan när vi pratade om punkterna och jämförde lite grann med att Häcken har allsvenskans bästa innerfält enligt oss och att Gais kanske på något sätt lite hårdraget blir motsvarigheten i Superettan. IFK Göteborg kunde inte hantera det mittfältet i derbyt igår då när vi spelar in detta. Hur tror du att ÖIS motsvarighet kommer kunna hantera Gais i det Göteborgsderbyt på torsdag?
Jag tror att ÖIS har bättre möjligheter att hantera det här framgångsrika Gais mittfältet än vad Blåvitt har, för jag tycker att kvalitetsskillnaden, även om Gais är väldigt bra, så tycker jag att ÖIS ändå ligger närmare än vad Blåvitt ligger Häcken. Sen håller jag med dig 100% i spaningen att Gais är där Superettans Häcken. Det är ju tack vare dem som Gais kontrollerar varenda match nu. Men ÖIS har troligtvis då Bärkrot som tia. Det ska bli lite intressant att se hur han kommer, för det kommer säkert bli en hel del defensivt jobb för honom. Hur kommer han liksom att palla med det? Han har ju inte gjort 90 än sedan han kom tillbaka. Det kommer vara mycket springa där, tror jag, för jag tror Gais kommer ha lite mer kontroll.
Ja, och vill man ödsla de krafterna på det då, om man förväntar sig att det blir den bilden, för man vill ju ha honom pigg i de avgörande offensiva delarna, även om han såklart kommer göra ett bra jobb defensivt, så känns det som att de spetskvaliteterna vill man ju nyttja till 1000%.
Så är det ju. Men jag tror Isak Dahlqvist kommer kliva ner kanske lite mer och ta ett lite större defensivt ansvar, för om Gais har det suveräna mittfältet så har, ja, då vill jag hävda att ÖIS har kanske Superettans bästa pressspelare i Isak Dahlqvist. Alltså det är en total mardröm att möta honom, han är ju så jäkla intensiv, och broder Hampus har ju samma karaktäristiska drag. De är ju, den intensiteten som de två har, Dahlqvist-grabbarna, det är ju sånt som triggar och får med de andra spelarna, och jag tror de kommer ju bli väldigt viktiga i då det här för att man ska kunna stå upp i den mittfältskampen. Sen gjorde Sadik ut tjusigt mål, gjorde en bra insats mot Gävle.
Vilket mål också.
Ja, det är ju årets mål hittills i Superettan i alla fall. Troligtvis blir det väl då Sadik, Hampus Dahlqvist och Berkut. Jag har svårt att se att Jeffrey ändrar, förutsatt att Jonathan Drott inte är tillbaka. Då tror jag faktiskt att Drott kliver in. Och Drott är ju lite annan. Han är ju ganska tuff och hård, och då tror jag att han kommer nog smälla på ordentligt. Och där blir ju då en utmaning för Gais hur de, för det är ju inte riktigt Julius Lindberg, Gura Lundgren och Jocke Åberg, det är inte smälla på gubbar direkt. Dino Salihovic har ju lite mer av det där, men då blir det helt plötsligt ett tippar över för Gais del. Hur hanterar de det?
Det blir hyperintressant att se matchen i matchen som man så ofta pratar om mittfältet.
Ja, men mittfältskamp, den kommer bli brutal.
Jag har plockat ut en spelare i varje lag här som du ska få resonera lite kring om den kommer starta eller inte. Börjar i Gais, Richard Friday, vad tror du om honom? Ska han starta och kommer han starta?
Ja, han var inte med nu då eftersom han var avstängd senast, och då tänker man, ja, jag tycker ändå att Gais saknar honom. Jag tycker att de saknar hans ihärdiga djupledslöpande. Jag tror att Friday kommer starta. Jag tror att Gustav Lundgren startar på mitten då istället. jag är inte helt säker på att jag tycker det är rätt att Fridays ska starta dock.
Varför?
Nej, jag tror som sagt att matchbilden ändå kommer att bli lite mer Gais-kontroll, och Friday är ju bäst när han kan löpa på yta. Sen kommer det nog vara ganska svängigt spel i och för sig, och det kan ju vara en anledning att man ska ha med Friday. Och att han har gett mycket, jag tycker att han som individuell med bollen, så tycker jag att han fortfarande ofta faller ur ramen, även om han är betydligt bättre i år än vad han var i fjol, så tycker jag att han är för slarvig i slutprodukten, men han väger upp det med att han är så jäkla giftig i de här djupledslöpningarna. Har du en sån spelare som honom, då kan du som motståndare, du kan aldrig vila. Han mördade ju Oscar Wendt när de mötte Blåvitt i kuppen. Inte så mycket genom att han tog sig till, men han bara matade dem med löpningar som sårade Blåvitt hela tiden och fick dem att liksom inte kunna kontrollera det. Och den spelartypen, den är underskattad faktiskt för spelet, liksom vilka möjligheter du har att få till ett bra anfallsspel. Så jag tror Friday startar, jag kan köpa att han gör det, men kopplat till vad jag förväntar mig för matchbild så hade jag kanske valt annorlunda.
Ja. Nej, jag köper, alltså han som spelare, den spelartypen är jag en stor förespråkare av, att alla lag behöver någon av i sin, någon form av offensiva formation.
Ja.
Du måste ha den, alltså dels snabbheten som han besitter, för den saknar de lite i övrigt, ja. I den, så den formationen som de brukar ställa ut här framåt. Och då är han så otroligt viktig bara med snabbheten och djupledshotet hela tiden. Du måste ha det i, det är bara att titta på alla framgångsrika lag ute i Europa, i Allsvenskan, det är snabbhet, snabbhet, snabbhet. Det går inte att bara ha bollskickliga spelare som kanske inte har den här riktiga explosiviteten. Du måste ha åtminstone någon spelare med den i laget, och därför så blir han väldigt viktig för Gais när de inte har det i övrigt i laget på det sättet.
Nej, precis. De har ju, det är klart att de har många snabba spel, men det är många som gillar att ha bollen vid fötterna liksom, och så är bättre som mötande. I ÖIS har vi ju, de har ju sin in Noah, han är ju grym liksom på att gå i djupled, så ja, jag köper den poängen liksom att man och jag tycker också att det glöms bort lite i fotbollen, bara för att du inte är briljant med bollen, så blir det att man tittar väldigt mycket på vilka är de mest bollskickliga spelarna, men du kan vara en jävligt bra fotbollsspelare på att göra saker utan boll också.
Verkligen. ÖIS då, de har en lagkapten som har bommat sista matcherna med lite skadeproblem, Daniel Paulsson, varit tillbaka i träning nu på den senaste veckan i alla fall.
Ja.
Bör och kommer han starta, tror du?
Jag tror inte han startar. Hade det varit för några år sedan eller under någon annan tränare och Paulsson hade klivit in och sagt till tränaren liksom att jag är 100%, jag har tränat 100%. Finns inte på kartan att Daniel Paulsson inte hade startat den matchen då, en derbymatch mot Gais. Nu är jag inte lika säker. Jeffrey Åbyn har visat att han är en modig tränare. Han har satt fjolårets kanske bästa spelare på bänken, Jonathan Asulaj, som inte har levererat som han själv eller som ÖIS har önskat under inledningen av säsongen. Haft lite otur, lite konstiga sekvenser, men också inte varit så skarp som man kan förvänta sig av honom. Han har fått sitta bänk nu, Styffa har klivit in där. Jeffrey, inga problem med det liksom. Han tar det obekväma beslutet som man ändå får säga att det är. Mm. För de har hög rang i, eller liksom hög status i truppen, både Paulsson och Asulaj. Han har bytt ut Paulsson tidigare. Liksom, det är ingen som går säker i den här ÖIS-upplagan, och jag gillar det. Alltså, det är klart att Daniel Paulsson, han ska ha all respekt och otroligt mycket beröm, för han är en fantastisk liksom företeelse i en fotbollsvärld som ser helt annorlunda ut, där spelare bara flyger fram och tillbaka och klubbhjärta är inte så vanligt förekommande som förut. Men man måste också kunna ställa krav, och har du spelare som har levererat som Jonathan Drott har gjort, och Bärkroth då tillbaka, och så Hampus Dahlqvist som är så bra i sitt pressspel, ja, då kanske Daniel Paulsson också, trots att han är Daniel Paulsson, trots att han är lagkapten, också får finna sig att sätta sig på bänken. Och nu har han då som sagt, ja, jag vet inte exakt hur många träningar han har gjort, men det kanske också är rimligt att han får sätta sig på bänken i och med att han har varit ur matchen, han klev av mot Örebro borta.
Om vi ponerar att han är startklar, ja. Han själv säger att han vill spela, men Jeffrey Åbyn fattar det. Obekväm beslut som du beskriver det, att han inte ska starta. Mm. Hur tror du att Paulsson själv hanterar det? Du som har varit med och bevakat och pratat med honom så otroligt många gånger.
Ja. Ja, men jag upplever Paulle som han är en väldigt temperamentsfull kille som blir jävligt förbannad på matcher och i sekvenser, och jag tyckte då en gång när han blev utbytt mot J Söder 53:e minuten eller vad det var, att det var mörker i de ögonen, som liksom, även fall han senare har förklarat att mycket var ju att han var förbannad på sig själv och att han inte var tillräckligt bra. Det jag vet med Daniel Paulsson också är att han sätter alltid ÖIS i första rummet, så att det skulle bli något gnäll eller något, liksom någon orimlig reaktion eller något inför öppen ridå eller sådär, det finns inte på kartan. Det tror jag inte.
Vi har pratat nyckelspelare, vi har pratat mittfält mot mittfält. Men vi har också en hyperintressant anfallsbatalj här också i derbyt på torsdag. I en Alexander Ahlholmström som lämnade ÖIS för GAIS i vintras. Och vi har Noah Kristoffersson som gick till ÖIS. Men det tisslar och tassar som han har på väg till kanske konkurrenten, största rivalen GAIS.
Ja, de uppgifterna som vi nåddes av i vintras var ju att det var extremt nära med GAIS, att det var någon detalj som det föll på lite grann, vad man har hört. Det är väl 99 eller ja, det är väl uppgifter som ändå känns väldigt trovärdiga, att det var någon form av klausul liksom i kontraktet där de inte riktigt kunde enas. Och sen var väl ÖIS också väldigt intresserade. Jag betvivlar inte att Noah också var väldigt sugen på ÖIS-projektet, för det kändes som att ja, både GAIS och ÖIS var två väldigt bra alternativ. Men lite vad vi har hört i alla fall, att det var lite klausul där eller som fick att GAIS liksom försvann ur matchen. Sen blir det ju att han har gått till ÖIS och Ahlholmström har kommit till GAIS. Alex hade ju väldigt tufft i ÖIS, fick inte alls ut någonting egentligen av sitt spel mer än att han räddade dem kvar. Det är väl inte så lite i för sig, men det blir ju en väldigt, väldigt kittlande match, och Noah Kristoffersson är ju på gång, verkligen.
Ja, Noah har gjort mål i tre raka hemmamatcher nu för ÖIS, sina tre första mål i tävlingssammanhang.
Ja.
Och det här derbyt, även om ÖIS inte står på hemmaplan, så är det ju på Gamla Ullevi också, så han verkar trivas där numera.
Målgaranti där numera kanske. Så, men jag sa det i podden här, jag poddade med Laul tidigare idag, att han gör inte bara mål nu, utan målet han gör mot Gävle är ett sånt mål som han gjorde en uppsjö av i torn, där han liksom kommer rättvänd, får använda sin löpstyrka, håller undan motståndare och visar då att han har en funktionell teknik, och han har både börjat göra mål, han har börjat göra mål som är mål som Noah Kristoffersson gör, och Jeffrey sa också det efter matchen senast, att det där var ett Noah-mål, 100% ett Noah-mål. Så där kommer ju GAIS få se upp, och jag är jäkligt imponerad av att, eller jag tycker att Jeffrey ska ha cred för att han har fortsatt tro på honom, för ja, både du och jag har ju sett hur han faktiskt har kämpat här under inledningen i ÖIS och inte sett så där sylvas ut ganska långa perioder. Men där det är väl, visar väl på att man är en duktig tränare som ser det där, att tålamod, det behövs tålamod med den här killen, och det kommer göra mer skada än nytta om jag börjar röja runt med honom, flytta honom eller bänka honom eller sådär. Vissa spelare mår ju bra av en bänkning. Noah Kristoffersson verkar vara en spelare som mår bra av att få 100% förtroende, och nu har det ju faktiskt släppt för honom, och med den formen han är nu så ser man ju det där man tänkte på förhand, att han kommer ta superettan med storm.
Mm. Jag bollade de här tankarna med Robin efter Sundsvall-matchen där det var just Noah som avgjorde på nick där. Robin var väldigt tydlig med att det är lätt att säga efterhand kanske, jag vet ju inte vad han har tänkt där inom stängda dörrar, men han var så, det var såklart att han skulle fortsätta spela. Jag såg på träningen att han gjorde jättemycket mål, och i matcherna så det absolut viktigaste var att han kom till lägen. Mm. Det lossnade inte, vi vet att han kan göra mål, han har inte lyckats med det än på superettanivå, men han kommer hela tiden till lägen, och han bidrar så mycket i spelet i övrigt att det inte var liksom någon snack om han skulle starta eller inte, utan det var bara att köra vidare trots att det tog 6-7 matcher innan det första målet kom. Och nu har det kommit, och det känns som att han har behövt den här tiden, den här startsträckan, att akklimatisera sig på nästa nivå inom det svenska seriesystemet, vilket superettan är inför mig då, såklart. Så ja, men det känns jätteintressant att se hur han kommer också tackla det här derbyt och vad han kan ställa till med den formen som han kommer in emot mot GAIS här. Om vi vänder på det, Alexander Ahlholmström som lämnade ÖIS för GAIS, gjort ett mål hittills, lite skadebekymmer med ett lår det senaste, startade senast, kunde inte spela hela matchen, men säger sig själv vara helt fit nu framöver här. Vad säger du om hans start på sessionen i GAIS-tröjan?
Spelmässigt så tycker jag att Alex har gjort det bra långa stunder. Liksom Noah Kristoffersson så har han kommit till väldigt många chanser. Han har haft väldigt många bra chanser också. Där får han liksom, där behöver han lite vara självkritisk, att han inte har lyckats få bättre utdelning än ett mål. Han hade jättechanser mot Helsingborg borta exempelvis. Han har haft många bra lägen, men jag tycker att han liksom Noah också ger guys mycket med sitt sätt att dueller, och han, när inte Friday då är på plan, så är han ju viktig, för han är ju duktig i uppled. Al Holmström också, kan inte riktigt samma liksom teknisk förmåga att hålla undan motståndare som Kristoffersson då, och lite mer murbräcka stil, men han är ju fortfarande väldigt bra på att ta de här löpen. Han är ju inte någon klassisk target, utan han är duktig i det spelet. Han har gjort ett mål, ett fantastiskt mål mot Brage. Då satt vi där på matchen och jävla vilken träff, nu kommer det lossna. Och jag har ju faktiskt varit med och, jag kan ju säga det, jag har lagt ett, eller ingår ju någon form av vad det där, att Al Holmström ska göra 10 mål den här säsongen. Jag har lite kämpigt där, så han får steppa upp.
En tredjedel in ut ett mål, och han får börja öka.
Men nej, jag, och jag, man kan vara kritisk mot att han inte har varit skarp nog. Nu har han haft lite skadebekymmer. Hade jag varit Fredrik Holmberg, om han var fit for fight, då hade jag ändå startat med honom i derbyt. Jag tror att det kommer finnas lite extra känslor i den gubben när torsdagens match blåses igång. Mm.
Men vi kan väl enas om att vi inte ska använda uttrycket släkten är värst om han skulle göra
det? Nej, det lovar vi. Det skiter vi.
Det är extremt
trött på. Ja, det är jag med.
Ja, vad säger vi Filip? Ska vi ge oss an en tippning också av det här derbyt då?
Ja, ska vi göra det?
Vad landar du då?
Ja, nej, men jag håller ändå Gais som favoriter. Men det är så här, helt ärligt, alla matcher kan gå hur som helst. Den här matchen nu, när jag tänker på den här matchen, så tänker jag på den här matchen som att det kan gå hur som helst. ÖIS kan vinna den här matchen, Gais kan vinna den här matchen. Det kan också bli att de tar ut varandra och spelar kryss. Jag hatar att tippa kryss, så det tänker jag inte göra. Därför så säger jag att Gais vinner matchen med 2-1.
2-1, och gör de mål då plötsligt?
Ja, jag tror det är dags nu. Mervan hänger 1, Julius gör 1, och sen gör Noah mål igen för ÖIS. Mm. Men ja, nej, jag ser Gais som lite förhandsfavoriter, just för att de har varit välpresterande över längre tid, varit på en högre nivå över längre tid. De måste ses som favoriter i det här derbyt på förhand. Mm. Du då?
Jag är också allergisk mot att tippa kryss. Det är för jäkla tråkigt, så jag kommer också välja sida där. Och helt med det kan gå hur som helst, ja, etc, etc. Men alltså, det sättet som lagen har kommit in till den här matchen på, Gais är ett så mycket mer färdigt lag just nu än vad ÖIS är, trots att de kommer med tuppkammarna som vi pratat om tidigare. Så tror jag att det kommer under matchens gång göra att Gais drar det längsta strået. Men jag tror att det kommer vara en jättejämn match, men jag tror att det blir inte sådär mål, det blir ingen 4-4 igen.
Nej,
det är svårt att se det, utan jag tror att det blir en 1-0.
Fy fan vad tråkigt.
Ja, men självmål, jag tror inte Gaisarna tycker det. Däremot Gaisarna tycker det är såklart lite jobbigare. Men inget självmål.
Gais får göra ett mål av egen maskin då, eller?
Ja, exakt. Och det blir Al Holmström som gör det målet. Inte säga släkten här.
Nej, precis. Ja, det är väl bra. Men man kan ju bara ta så här, om ÖIS skulle vinna, då är det 3 poäng upp till Gais.
Och vad säger det egentligen?
Ja, det är, man har ju betraktat den här säsongsinledningen av Grönsvart som helt fenomenal. De har varit fantastiska, bara beröm. ÖIS har vi varit ganska kritiska mot i perioder. Skulle ÖIS vinna, då är det liksom 3 poäng. Det är sjukt vad det kan gå snabbt i Superettan, och det är sjukt liksom prestation du får. Nej, du får ingenting av det i poängkolumnen. Nej. Så är det bara. Men ja, det blir en grym match, och ser verkligen fram emot.
Ja, herregud vad vi ser fram emot det här derbyt. Med det sagt så ska vi väl klappa igen butiken för det här avsnittet. Vi säger stort tack för att ni har varit med oss i denna derby-special. Ni kommer givetvis kunna följa allt om derbyt på gp.se, så missa inte det. Med det sagt säger vi stort tack och önskar er en fortsatt kalasvecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.